Vi går mot påsk, så jag passar på att önska glad påsk så här på skärtorsdagen. Ja, jag sitter här i den allsvenska studion, tänkte jag säga, men det är väl inte riktigt. Jag sitter i poddstudion på Sportbladet och spelar in den allsvenska podden. Jag hälsar Frida Faglund välkommen.
Tack så mycket. Känns bra att vara här.
Ja, mycket energi från oss där. Inte så. Jag tyckte det var lite...
Nej,
det vi låter otaggade, men det är vi definitivt inte. Jag tycker att det känns roligare än på, ursäkta om jag svär, men jävligt länge att det är allsvensk fotboll runt hörnet.
Ja, men absolut, det är väl mest att det är lite vädret som har satt lite käppar i hjulet för den här euforin som man brukar känna nu när det börjar bli matcher som skjuts upp, inte i allsvenskan än så länge, men det kan ju potentiellt bli så. Ja. För en del gräslag att matchdatumen kommer att flyttas. Men vi får hoppas att alla kan genomföras på ett bra sätt.
Vad har du för känsla då? Vad går det för tankar inför första omgången?
Framförallt så är det väl att det är rätt många lag som man inte riktigt vet var de står. Jag tycker Hammarby är ett sånt lag. Häcken på en del sätt. Alltså det är ju två lag som har varit ganska svåra att placera in i ens allsvenska tips. Samma sak med Elfsborg. Det ska också bli väldigt intressant att se dem. Det är mycket, det är rätt mycket tankar ändå inför säsongen. Jag vet inte vad du tycker.
Ja, Bibeln är ju, vi sitter och bläddrar i Bibeln här lite och vi ska gå in på den och gå igenom lite betyg som oftast brukar väcka känslor, reaktioner. Ibland är till och med folk förbannade. Jag vet att något år har man ju varit med om det. Att folk har visat lite aggressivitet över det där. Så vi ska väl sätta oss in i det där. Men jag tänkte vi skulle börja och köra av två ämnen. För det första så har ju Gustav Engvall presenterat IFK Göteborg idag. Och det är ganska kul ändå att han är tillbaka. Jag gillar Gustav som spelare. Och det är en bra fotbollsspelare, även om man kanske inte är helt säker på att det är den typen av anfallare Göteborg främst skulle vilja. Jag kanske hade velat ha en liten mer taget spelare, lite tyngre, större sådär i boxen som kan vara nytta av mina fanes vänsterfoten om man pressar på i slutet om spelet inte funkar, och det finns inga försäkringar med tanke på att det är ett nytt spelsystem. Så jag tycker att sista kvarten kunde ha varit skönt att ha en sån anfallare som krigar med skallen. Men Gustav som fotbollsspelare är ju bra. Sen är det ju allt det där som har hänt på vägen. Men att han lämnade klubben på det sättet han stämde, och Gren var ute och sen visade sin kärlek för Djurgården på Twitter, och sen så nu har Gren bett om ursäkt efteråt. Alltså det är ju en jävla röra helt enkelt.
Du skrattade lite åt den här bilden ändå
som ja, den också.
De hade på sina sociala medier och på sin hemsida. Han ser ju inte jätteglad ut ändå. Nej. Över att ha hittat en ny klubb och var, liksom, har återvänt till Kamratgården. Han är säkert glad i sig, men det var lite komiskt med den typ av bild där han inte ens ler.
Nej, kunde man inte haft en bild där han är skitglad, liksom han står bräk ut, eller typ som om ni inte har sett Bristol Citys giffa på Twitter när de gör mål, så tycker jag ni ska gå in och kolla på dem, eller vad man nu kallar. De är ändå lite roliga och sådär. En sån skulle man ju kört med Gustav. Det hade ju varit svinroligt. Varför gör inte svenska klubbar det?
Precis, när han står och borstar tänderna. Det är väl en som gör det i
ja, någonting sånt hade ändå varit kul. Men håller du med mig om att det är en bra fotbollsspelare, men att de kanske skulle ha behövt en annan typ av anfallare, eller tycker du att han fyller alla de kraven som de...
Alltså, i det här fallet så handlade det väl mer för Blåvitt om att faktiskt få in någon överhuvudtaget. Tiden har ju sprungit iväg lite grann. Och Engvall var ju han var ju jättebra under våren, alltså förra våren. Och sen så var det som att han lite försvann mer och mer där under sommaren. Det var som att han inte riktigt... Och sen till slut så var det ju knappt att man saknade honom i Djurgården. Att han fejdade bort lite grann. Så vi får väl se hur han kommer passa in i det här Blåvitt. Nu blir det ju en liten annan grej med Poja och sådär. Det är ju mycket nytt trots att han återvänder till sin gamla klubb.
Verkligen, och i Djurgården där med Kims vänsterfot och Manges, han är ju intelligent, och det är även Karim på fotbollsplanen och sådär, och det känns som att de hade mycket spets där, så att det var nog ganska fint för honom att komma in och springa bra i djupled och kunna springa på de bollarna. Det blir lite svårare i Göteborg tror jag. Och sen hade jag egna uppgifter på att Dennis Abdic är på väg till Örebro.
Det är på tiden.
Ja, han är ju inte första, andra, tredje, fjärde valet i AIK ens, om vi skulle säga så. Det har ju inte blivit så. Han har startat 9 matcher tror jag på 2 säsonger. Det är 60 att välja på, så att han har inte fått så jättemånga möjligheter att starta och bli den skyttekungen som Björn potentiellt pratade om att han skulle bli. Så det känns verkligen som att det kan vara klokt för han att flytta. Och det känns ju definitivt som att det finns en plats i ÖSK. Jag tror att det hade funnits fler platser för honom i andra allsvenska lag med tanke på hans meriter och även storleken och var i boxen och taget fysik och sådär. Så det känns väl som en jättevettig flytt för honom.
Ja, och oerhört bra för ÖSK som ändå har behållit sin stumme från förra året. Och inte förnyat sig sådär jättemycket. Att då få in en Dani Avdic också. Jag tycker det kittlar lite ändå om Igbon och Nike och Besara och Avdic. Det är ändå lite tyngd bakom.
Och han är ju olik de andra också. Vilket känns bra om att de skulle få in en likadan som de andra. Känns inte så bra. Men så vi får väl sätta rätt positiva betyg på båda värvningarna.
Ja, men det tycker jag.
Om vi ska
sätt
prata
till
betyg.
Förutsättningar. Och...
ja. Nu kommer det kanske låta lite studen, eller var det inte så farligt. Jag öppnar någon form av dryck, jag ska inte prata om vilken det är. Ni som följer Frida socialt och har lyssnat på henne i podden vet vad hon dricker. Så, dricker för någonting. Det är inte samma, men vi ska inte gå in på det. Det blir för mycket reklam.
Vi är lite oense på den punkten, kan vi ju,
ja,
det kan vi avslöja.
Ja.
Lite olika smak.
Så är det. Om vi tittar på betygen då, vi börjar med AIK. Vi ska försöka liksom köra en runda här och det börjar ju bokstavsordning. Vi är ju så pass logiska på Sportbladet. Så, men om man kollar då på backlinje och mittfält så det är ju rätt höga betyg i AIK, vilket det också ska vara. Det är väldigt många bra fotbollsspelare. Men är det någonting du reagerar över? Någonting som du tycker är för högt?
Men spontant så jag säger inte att det inte ska vara så, men man kastar ett öga här på att både Per Karlsson och Daniel Sundgren har fått 4 plus. Och det är, på ett sätt så kan man kanske inte argumentera emot det så, men jag tycker Per Karlsson under försäsongen, när man tänker på den senaste matchen man såg mot Helsingborg, så är det ju något tillfälle där han blir lite vilsen. Jag tror att Nisse var en sån spelare som höjde
han höll
Per Karlsson
hand. Ja, han bra.
Ganska mycket, att han styrde och ställde, men i övrigt så kan jag väl inte.
Men de bara betygen sattes ju lite innan också, men det är klart jag kan hålla med dig om att man har sett, han har sett lite mer, han har avslöjats lite mer efter Nisse försvann, men det kanske tar lite tid att ställa
precis,
om.
Precis, det är samtidigt förståeligt.
Jag tycker väl att jag vet inte, jag tycker att Rasmus Lindqvist 4 plus skulle kunna vara 3.
Det är också en sån där spelare som
jag
har
tycker
lite
att det är Robert Lundström 3 plus, det är Rasmus Lindqvist 3 plus. Ser man inte försäsongen så tycker jag Robban har varit bättre än vad Rasmus har varit, till exempel. Så jag kan tänka mig, jag kan tycka att det kan vara en 3 plusare på Lindqvist. Sen så skulle man sett till Yashins höst i Häcken och sådär lätt kunna sätta 4 på honom. Han var ju magnifik där. Men sen vet man samtidigt att han inte riktigt har varit så pass bra över tid i AIK, så att jag kan förstå att det blir den 3:an. 5 plus har du har vi på en spelare och det är Tarik Elionossi. Borde inte en och Kofi Adu ha 5 plus också?
Ja, alltså det är ju, han har ju sett extremt bra ut.
Och han är ju bra. Det
sen första matchen mot Frej, alltså nu under första säsongen, så såg man ju direkt alltså vilken spelare det är. Alltså så mycket ansvar han tar där. Så det hade jag absolut.
Och han var ju grym i Malmö med. Och vi vet ju, just som balansspelare, alltså är han ju, alltså han är ju grym liksom.
Ja, och det känns ändå som att han har ännu mer kvar i sig.
Han har precis kommit hit och jag tänkte att han skulle vara lite ringröst ifrån Turkiet för att det inte hade gått så bra som han hade tänkt sig. Men han har sett jättebra ut. Så där vi skulle kanske kunna bolla upp här då, att Ado kanske skulle vara 5. Per Karlsson skulle kunna vara 3, eller? Och Rasmus 3.
Ja, alltså
men
Pattan
tillsammans med Nisse var ju en 4.
Ja, men exakt. Det är väl lite det man har i bakhuvudet.
Ja.
Men att Elionussi har 5 plus, det tycker jag är ganska rimligt.
Ja, men han skulle nog ha ett sällskap av Adu. Vi går vidare. Kommer vi till BP. Där har vi många 2 plus. Jag har en 3 plus i Marcus Gustafsson. Vi har, och det är tre plus i Rauschenberg också, som har varit i Gävle. Han var riktigt mäktig i Gävle där ett tag. Och sen, ja, det är de två som är tre plus.
Alltså Marcus Gustafsson var ju extremt bra i Superettan förra året. Ja, och han blev ju till och med utsedd nu av spelarna själva, tror jag det var, som röstade fram honom till den bästa spelaren förra året. Och det säger ju ganska mycket, för det var ändå en konkurrenstät Superettan vi såg.
Absolut.
Med många namn, typ som en Dino Islamovic som har gått till Östersund. Så att det var inte som att det inte fanns andra namn att plocka. Och det säger ju en del. Ja. Så att en trea på honom är väl fullt rimligt. Med tanke på att det är ju ändå ett steg att gå från Superettan till Allsvenskan. Alltså det är, det är ofrånkomligt att det är så.
Men sitter vi här nästa år och sätter han ett år i Allsvenskan, så skulle du mycket väl kunna tycka att han är 4+. För ja, det känns som det att han är så pass bra fotbollsspelare, så att han fixar Allsvenskan riktigt bra. Absolut. Men jag håller med om att det är en 3+.
Sen en sån som Gustav Sandberg Magnusson. Mm. Det är väl klart att man kan argumentera för att han kanske också ska ha 3. Inte så mycket för att han kanske är en spelare som har liksom outstanding kvaliteter, alltså som fotbollsspelare så, men däremot har han ju ett extremt hjärta och är jätteviktig för BP som lag. Sen vet inte jag riktigt hur de här betygen är, alltså vad man har i åtanke när man sätter betygen.
Men... Nej, men om man ska sätta deras 3+ som man ska jämföra med de etablerade spelarna i AIK, som Bahoui till exempel som 4+, eller Milosevic som har varit utomlands och varit i landslaget, han också 4+. Så det är ju svårt att lyfta vissa spelare för nära dem. Men jag håller med dig om att Gustav Sandberg Magnusson är, men det är likadant där. Om de skulle stanna kvar, så tror jag att de hade visat att de håller för Allsvenskan, och då skulle både du och jag tycka att 3+ är bra för båda dem. Både han och sen. Jag tror även att det kan bli som med Brandeborn, som vi här har stavat Kristoffer Brandeborn. Jag träffade honom och gjorde en intervju. Den är inte publicerad, men den kommer på sajten. Och han gjorde rätt mycket mål som förra året. Och har också gjort väldigt, väldigt mycket nytta i BP. Men jag vet inte om han håller, liksom, om han är en 3+, om han är en bra allsvensk fotbollsspelare. Eller om han är godkänd allsvensk fotbollsspelare. Det känns som att 2+ är helt rätt betyg för honom. Men att de har lite att bevisa. Det är väl därför de hamnar där. Och där kan jag köpa betygen.
Det är ju rätt många spelare som i BP:s trupp som just har tagit det där klivet nu från Superettan upp. Så att på det sättet är det ju otroligt ovisst. En sån som Petrovic till exempel, och veta, och sedan för den delen, och Ajeti. Alltså det är rätt så svårt att veta vad de, ja, men vilken nivå de håller och hur om de klarar av den här kvalitetshoppet som det ändå är. Liksom.
När vi är inne på BP och pratar, vi har Pimenta som har kommit in där och så. Känns det för naivt av Brommapojkarna och ändå gå ut som de gjorde? Du var på den här träffen när man historiskt beklagade. Han sa att man skulle ta klubben till nya höjder och man skulle etablera sig i Allsvenskan. Och när jag träffade Brandeborn så tippade han dem som 9. Det är ganska högt ändå av 16 lag för att liksom precis har gått upp.
Alltså jag vill ju inte vara den här cyniska personen. Jag är ganska optimistisk lagd och tycker att man ska sikta högt jämt. Mm. Det är en del av min personlighet. Men det finns ju också en fara i att göra det. Jag tycker i BP:s fall, det de har varit så bra på i alla år, det de alltid har fallit tillbaka på, det är ju deras ungdomsverksamhet. Hur otroligt duktiga. Den blev väl utsedd till Sveriges bästa nu för ett tag sedan med Malmö som 2, tror jag. Och det är ju fantastiskt att en klubb som ändå får ses som liten, så att vidare. Jag vet att de har jättemånga registrerade spelare. Absolut. Men det är ju ingen stor klubb i Sverige.
Sverige är 30 eller säsongskort på en försäsong.
Ja, men precis. Så att det finns ju förstås en fara i, om det nu är så att man tar klivet bort från det. Nu är Pimenta, alltså portugiser generellt, portugisiska tränare om man ska generalisera, så har de ju ett rykte om sig att vara väldigt duktiga på att plocka upp unga spelare och yngre talanger och utveckla dem. Så det är ju mycket möjligt att han också är lagd åt det hållet. Jag tror det finns en fara när man försöker frångå sitt DNA lite grann.
Och särskilt när det också är en ny tränare Att man liksom ska göra mycket saker på en och samma gång. Och han är inte van vid allsvenskan. Han vet inte att allsvenskan fungerar riktigt. Och det kan, nu ska inte vi bli för nostalgiska, men man har sett lag med tränare som har kommit in och kanske inte riktigt kunnat anpassa sig till allsvenskan. Det är inte så lätt. Det är en väldigt jämn liga. Och du, alltså det kan gå väldigt, väldigt fort ut för. Samtidigt kan det gå väldigt, väldigt bra. Sirius förra året var ett typ exempel på det. Låg i två, sen är plötsligt 7 raka torsk. Det fanns egentligen ingen riktig förklaring med samma, vet så.
Nej. Och vi har ju ett exempel också. Nu fick jag ju jag har fått lite skit för att jag alltid jämför Premier League-lag med allsvenska lag i Premier League-podden. Men nu ska jag göra samma sak fast tvärtom. Om man nu tittar på ett lag som Southampton till exempel, som har en historia av att vara otroligt duktiga på att ta fram unga spelare och sälja vidare och sådär. Och nu helt plötsligt ligger de i botten, eller i alla fall trea från slutet i Premier League-tabellen. Det är också det där att de har försökt göra någonting annat. De har tappat många spelare nu de senaste åren och då slår det tillbaka.
Ja.
Så att man kan aldrig vara säker på sin sak, och jag tror att Majstorovic, med tanke på hans bakgrund i Grekland, där man är ganska van vid att göra snabba förändringar om det, man inte är nöjd, så tror jag att det finns en risk att Pimenta kanske inte blir kvar speciellt länge, om det inte skulle se bra ut inledningsvis.
Ja, men det känns lite bättre om de hade, jag vet att det kanske låter lite tråkigt att göra det, men det hade ändå känts bättre om vi ska gå upp och så ska vi stanna kvar, att det hade varit första steget. Och sen så, för att det blir ju ändå ett glapp då också när man är ner och vänder som de gör i division 1, så är det många spelare som kanske väljer att dra då som är 15-16 år istället för att testa ett år om det hade varit superettanivå, för att superettan till allsvenskan, du kan ändå få rätt hyfsad, du kan få testas rätt hyfsat i superettan, men när det är division 1 så tycker du kanske att det är lite låg nivå, så drar du utomlands istället, och det är rätt många som har försvunnit. Tänk så mycket talang de har. Isherwood som drog till Bayern München, du har Azor som drog till England, i Djurgården finns flera stycken spelare från BP, och sen till den här säsongen Starfelt, Victor, vad heter han?
Gyökeres
försvann, Kevin Cabran, och sådär. Så det är jättemånga spelare som har försvunnit i det här glappet när de har varit ner och vänt. Och har de varit i Superettan typ hela tiden och kanske inte åkt ner till division 1 eller varit i Allsvenskan lite oftare, då har de kanske haft kvar flera av de spelarna. Nu känns det som att, ja.
Ja, jag tror ju i alla fall att det finns en risk att man är lite för naiv. Sen har jag gärna fel. Vi får väl se hur de ser ut här de kommande, eller de första inledande omgångarna.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Good. Spontant. Känner vi oss mer trygga med dem?
Alltså jag var ju extremt imponerad av Dalkurd förra säsongen i Superettan. På sätt och vis nästan mer än Brommapojkarna, även om Brommapojkarna var ett större överraskningsmoment. Det var ingen som hade räknat med att de skulle dansa sig igenom Superettan som de gjorde. Men Dalkurd är en tyngd alltså, i det laget som är framförallt så beror det på Keba Cisse där bak. Alltså, han är en riktig general. Styrde liksom de andra grabbarna där i trebackslinjen. Jag var jätteimponerad av honom. Sen får vi se nu, visserligen så lite konstigt det där med Jasuvat som vann väl skytteligan i Superettan förra året, och sen så blir det en schism där med Dalkurd och så går han till Norrby. Nu har de ju ändå fått in lite värvningar och Johan Bertilsson är väl den senaste, det blev väl klart idag va? Men nej, det ska...
Turaj är inte med här heller.
Nej, precis. Turaj till och med. Så det är klart att de har ersatt Jasuvat. Och de har fortfarande kvar Avad till exempel, som är väldigt intressant.
Turaj och Battison är ju två potentiellt extremt viktiga spelare för dem offensivt. Om Battison nu skulle komma igång. Jag tycker Turaj var ju jättebra i AFC trots att de var ett lag som kämpade och krigade rejält. Så att han blir ju Också rolig att se.
Turais högsta nivå är ju sensationell. Kommer du ihåg det här målet han gjorde mot AIK när han han liksom han, det var liksom bara sprang igenom.
Ja, Oskar Linné hade inte så kul då.
Nej, och vad det han sa efteråt liksom, men jag är ju alltid sån. Ja. Sen är han ju så där att han har ju hans lägsta nivå kan ju vara lite för låg, att han försvinner helt och vissa matchbilder.
Han har inte riktigt nått den här jämnheten.
Vi får hoppas att han inte blir en ny Bangura till exempel, som blev en väldig flopp för Dalkurd, utan att han hittar sin plats direkt.
Kebba har en trea här, Amina har en trea, Lavan har en trea. Har vi någon mer trea? Men det är väl ganska givet att Battisson ska ha en trea också, eller? Och Turay också ska ha en trea i det här laget, om man ser betygsmässigt. Är det någon som du är besviken på här, eller något som borde vara annorlunda? Jag trodde att Oliver Berg skulle, han norrman, skulle vara med en 2 plus, men man kanske har satt det betyget för att man måste se han först innan man
är. Men exakt, det är väl ganska många som man inte riktigt vet var de står. I övrigt så kan jag nog hålla med om det mesta. Jag är glad att Cissi har en trea. för det förtjänar han verkligen.
Sixten Molin har en etta. Jag kommer ihåg jag var på U17 där de vann VM-bronset och agenterna pratade om att alla hade koll på honom och man kände att det här kan bli då, om man skulle ta de orden då, en jättemålvakt.
Jo, men, nu har han har ju hamnat lite i samma facken då som Marco Johansson gjorde. Alltså de är yngre målvakter som har lånats ut från Malmö FF.
Kristianstad har han varit och
om man har inte riktigt haft koll. Det är väl lite det också. Jag tror absolut att det är en kompetent målvakt ändå. Jag tror inte att Malmö FF hade behållit honom i klubben så länge som de gjorde om han inte hade varit det. Sen har man inte sett honom så mycket, så vi får väl se.
Asvodin Valentic, jag tror att han kan ta sitt Dalkurd här till bottenmatch mot AIK och överraska. Definitivt ta en poäng. Kanske till och med vinna med tanke på att AIK är lite skakigt. Jag har ju tippat AIK som etta, men de känns lite obalanserade inför premiären, även om de brukar vara nästan som kunna krypa ihop och vara riktigt bra när de har haft jobbiga perioder. Men
han ska ju vara oerhört taktisk också. Det kan nog vara en fördel, tror jag, särskilt när man möter ett sånt lag som AIK nu, som har så otroligt mycket press på sig och kommer ha bollen och föra matchen. Så det är nog ingen match man dansar hem liksom.
Jobbigt där 3-4-3 och så Turay och dem, och Turay har med sig att han snurrade upp Per Karlsson senast. Så det finns självförtroende hos honom. Om han är med från start. Vi går vidare, vi kommer till Djurgården. Där vi dansar på en 5-plussare. Och det är Andreas Isaksson.
Det ska han ha.
Ja, det håller jag med om.
Sen Isak till VM, säger jag bara.
Nej, vi ska ha. Jag tycker att Robin ska få möjligheten. Du tänker han som en andra keeper då, eller tänker du han som en första keeper?
Nej, men alltså det om Robin nu inte blir frisk.
Men Robin är tillbaka sånt.
Ja, okej. Okay. Annars blir det Isak.
Ja. Är det någon annan 5 plus här? Skulle Kirim Rabb ta 5, han har 4. Skulle Ulvestad ha 5, han har 4.
Alltså Ulvestad, det skulle väl i så fall vara baserat på att
meriterna.
Han ändå, ja, nu spelar han ju för sig i League One i fjol, i Charlton, kan jag påpeka då.
Ja.
Men nej, alltså jag tycker det är ganska rimligt ändå med 4, man vet inte riktigt vad han går för än. Mrapti, ja, 4 tycker jag väl är ganska rimligt ändå, det är ju svårt.
Den som jag tycker ligger lite högt är Jonathan Ring. Jag vet att han gjorde det jättebra i Kalmar och sådär, men jag vet inte om han är en 4 plus. Jag skulle inte ranka han och Kirim Rabb som lika bra fotbollsspelare, eller för den delen lika bra, eller du vet, så här roller i Djurgården. Så jag tycker att han ligger lite högt sett i sina kvaliteter. Kirim Rabb har under längre tid visat upp sina. Jag tycker att Ringer betygsmässigt ska ligga Kevin Walker, Harris Radetina, inte en 4 plus här.
Ja, alltså det där är väl också baserat på att Ring har gjort den här vändan utomlands och sen kommer tillbaka till Kalmar. Han i princip räddade kvar Kalmar. Det är ju mycket tack vare honom. Men det är väl klart, alltså nu ska man basera det på försäsongen också, så har ju en sån som Kosica känns mer viktig nästan än vad Ring har gjort. Så att nej, men det är ju svårt. Svårt att, som sagt, det beror ju lite på hur man ser på det.
Vi synkar det här. Vi tippar båda två tillsammans med Boman och Simon Bank och Henrik Lundgren. Djurgården som femma. Så vi är väldigt ense om det här.
Ja, och det får man väl ändå säga att det är ju, i mina ögon så är det ett betyg som har höjts jämfört med, alltså när de började tappa alla de här spelarna, men när Kim sa tack och hej och Magnus Eriksson försvann och då kände man ju lite att nu börjar det nästan vara lite kris i Djurgården. Men man får ju ändå säga att de har ju rätt ut det ganska bra ändå. Det kunde varit värre.
Ja, jag sitter med en jättelång Öskan-text för de som vill läsa om vad han har för tankar inför säsongen. Och lite annat som han pratar om. Lite allvarliga ämnen och lite så. Går vidare till Elfsborg. Vi tänkte vi skulle beta av och sen så lägger vi ut och sen så kör vi en ny runda här. För att allting inte ska vara en och samma podd som är jättelång, så kan vi skriva vilka klubbar så får ni välja själva vad ni vill lyssna på. Vi kommer till Elfsborg, så ser vi 4 plus hos Jocke Nilsson, Lundevall, Jebali, men inte Samuel Holmén.
Nej, det kan jag tycka är
obegripligt, ska jag väl säga. Jag tycker att han definitivt 4 plus, samma med Gojani, är också en 4 plus spelare. Båda de två ska ha 4 plus om det ska vara så.
Ja, med tanke på också att liksom Jebali står på 4 plus, alltså när han kom till Elfsborg så gjorde han ju succé där i början. Han sprutade in mål om jag inte minns helt fel. Förra året så var det väl mer att han syntes inte fullt lika mycket.
Nej.
Så att sätta 4 plus på honom men inte på Samuel Holmén, det vet jag inte om jag...
Är det fiasko eller?
Fiasko? Försöker du leta till kvällstidningsrubriker? Nej, ja, men det jag kan hålla med om att man reagerar på det i alla fall.
Vi såg ju också spelarna pratade om sina värvningar och sådär, och då vet jag att de lyfte upp Gojani. Det gjorde jag väl också ganska högt i alla fall. Av mina,
du älskar Gojani.
Ja, mina favoriter, så att de tyckte också att han skulle höja. Så det där 3+an, den förstår jag inte. Köper jag inte alls. Därför, ja. Men Elfsborg i sig, det ska bli kul. Jag tror på några år så kommer det bli jättebra med Thelin, för han är så pass duktig i tränare. Men jag tror att det fortfarande kan bli lite problematiskt att kanske få med sig 3 poäng från många matcher i år. Jag tycker inte riktigt att de har det där. Det känns inte lika påligt. Jag tror att de kommer få lägga så pass mycket på defensiven med tanke på att de nästan släppte in 60 mål i fjol.
Och det är på exakt, de måste ju täppa till där bak om det ska gå vägen. Men sen tror jag att de blev väl väldigt påverkade av hela den interna konflikten som ändå rådde. Så att bara det är över, eller att Haglund är borta och de kan börja om på nytt. Jag tror att det måste kännas jätteskönt för dem.
Om man läser de rosa profilerna där, så är det du som tippar dem som sämst, i alla fall på den här sidan, det är 9.
Ja, men det hade lika gärna kunnat bli en 7. Jag tyckte som sagt att de var väldigt svåra att placera in i tabellen. Man vet inte riktigt hur det kommer att gå. Men nej, det är klart att det finns potential, som man brukar säga.
Ja, det är en bra tränare som kommer få ordning på den här klubben på sikt. 2-3 år. Men det kommer nog ta lite tid innan det ser ut som han vill att det ska se ut. Det kan även behövas ut med lite spelare, in med lite nytt och sådär. Det brukar ju vara så när man ska bygga om. Sen kan det sluta som Jakob Mikkelsen ändå. Att när man väl är mitt i bygget så får man gå. Ja. IFK Göteborg, det blir det sista laget som vi tar i den här rundan. Jag såg till och med att det var någon som skrev till mig på Twitter att vi skulle prata om Blåvitt. Vi började prata om Engvall, så vi kanske får fortsätta snacka lite Blåvitt. Här har vi Pontus Dahlberg på en 4. Och där slutar vi på när det gäller de höga.
Det var över snabbt.
Ja, Henrik Auvenen var det som skrev prata Blåvitt, och jag kan köpa det. Jag tror att jag formulerade mig. Jag satt Blåvitt som nia. Där var jag och Flink mest pessimistiska. Petra Thorén satte dem som en sexa. Jag vet inte om det var taktiskt drag. Hon bor ju i Göteborg, som kanske vill vara. Hon sätter samma tips som de själva tänkte. Och jag skriver min motivering att det är spännande med Poja och de har ny spelidé och sådär. Men jag tycker inte att det är så många spännande spelare. Och jag hittar inte någon målskytt. Jag vet inte om jag, om den jävla sågen jag skrivit, inte är så många spännande mål.
Nu är ju Engvall där.
Ja, nu kommer ju Engvall. Men annars så tycker jag ändå att det inte är sådär jättemånga spännande spelare.
Nej, jag tycker ju att, gud vad spännande, det är verkligen ett ord man använder alldeles för ofta. Ja. Man måste hitta, börja hitta synonymer till det. Men det jag tycker är allra mest spännande, det är ju att se när det här 3-4-3-systemet, när det liksom ska klaffa. För att får ändå komma ihåg att det här är ju ett IFK Göteborg som för mig har varit förenligt med en sorts, alltså 4-4-2, man jobbar hårt och sliter.
Lyft in i boxen.
Ja, och liksom mer sådär. Spela, så. Och nu helt plötsligt ska man spela 3-4-3 och lite mer passningsorienterat, och bara det är ju en omställning. Mm. Så för mig är nästan det där hoppet i identiteten, tycker jag nästan är det mest exalterande med IFK Göteborgs säsong nu.
Små trianglar. Ja, det ska bli väldigt speciellt. Är det någonting du har klagat på när det gäller betygssättningen? Patrik Karlsson Lager, men jag har 3+. Vad har han visat i Allsvenskan för att ha 3+?
Han har ett bra namn. Nej, men det är som sagt, det är ganska svårt att värdera honom också. Sen så att titta här på Hussein, 3+. Ja, det kanske är rimligt om man ser till vad man har satt för betyg på, ja, men till exempel i AIK och sådär, då kanske han inte är med där uppe bland de 4+arna. Även om jag är svag för Hussein som spelare,
ja,
och viktig för IFK Göteborg. Omarsson, man sitter och undrar lite hur det kommer gå för honom den här säsongen. Var ju inte jättelyckad förra året. Kom inte riktigt in i det.
Det känns som att de liksom slet för att behålla honom. Och sen så blev det inte så vettigt, men hela förra säsongen var ju väldigt konstig när Lennartsson satte ribban, men gå ut och tyckte att folk pissade på dem, och sen så var det bråk och det, spelare som skickades iväg och det ena med det andra.
Jag vet att det är orättvist mot Omarsson, men mitt starkaste minne av honom från förra säsongen, det var när han missade öppet mål mot AFC Eskilstuna, och det säger väl lite om hans säsong. Eller det säger kanske lite om mig också, jag vet inte, men det ska bli spännande att se om han lyckas liksom spela till sig en plats. Nu kommer ju Engvall också, det blir lite tuffare.
Men håller du med om att spelidén, som jag uttryckte det, känns spännande? Det känns spännande med ny tränare, men att vet så här. Sen är det att vi ska komma ihåg att om man tar Östersund och deras projekt och hur de har jobbat, eller Jönköping Södra eller andra klubbar som har haft spelare från kanske lägre divisioner och folk som har ratats på andra platser och så att om Pojas idé är tillräckligt bra och att alla följer det han vill att det ska, och då spelar det inte så stor roll om de här killarna är 2-3+ nu, för att de kan bli i hans spel i det 4+ under säsongen, så att då får man sitta här och skämmas för det. Så det kan ju ändå funka, även om vi nu när vi sitter och tittar på spelarna kanske inte får ståpälsa för att vi bara
Nej, men så är det ju verkligen. Sen vet jag inte, Starfelt, han åkte väl på en liten smäll där ifrån, men det verkar inte ha varit så farligt. Nej. Annars tycker jag att han har sett väldigt, väldigt bra ut under första säsongen. Bra nyförvärv där från BP.
Ja, oerhört spännande spelare.
Är vi för spännande? Nu kommer det. Spännande. Ah!
Ja, det är underbart.
Allt är spännande. Ja. Det är ju härligt.
Ja. Jag avslutar del 1 av den här genomgången. Så börjar vi med del 2 där Hammarby är först ut.